Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Programmet presenteras i samarbete med ComeOn. Nu med helt ny sportsbook. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six där jag, Jesper Hoffman, är tillbaka efter ett litet uppehåll, frånvaro. Det har varit påsklov för barnen och annat, men nu är jag äntligen tillbaka full av energi trots lite sömn i natt. Jag var uppe och kollade golf sent igår.
Just det.
Och upp tidigt för att då även vara med i fotbollsmorgon här. Men jag har mycket energi för det händer ju grejer i vår kärliga.
Bra, det är ingen tittövning det här, men du har ju fått en provocerande bränna också till alla oss andra likbleka människor som har gått och vandrat här i slasken. Men det är härligt att ha energi. Jag är också lite trött. Jag är ingen golfkille som du vet, Jesper, men jag har
jobbat med annat.
Jobbat hela helgen, men jag har ju jobbat med Premier League så att jag ska inte klaga och jag har fått se väldigt mycket fotboll. Så att det har varit... Ja, även om det var för mig ett tungt resultat igår med Arsenal och kanske en liten risk att vi snart ser att titelstiden är avgjord. Men det är mycket häftigt som har hänt. Kan inte du bara kort förklara för en som inte kan golf, hur stort det är där med
Ludde Gåberg? Helt enormt, måste man faktiskt säga. Och jag håller ju en tumme för att Ludde även lyssnar på det här snacket.
Han är ju Liverpool-supporter.
Han är jättestor Liverpool-supporter. Och han har ju sagt i någon intervju att jag hänger med mycket i Premier League via poddar. Då. Får se om han har hittat till Big Six. Det är ju hade ju varit en drömgäst. Nej, men att han är ju då, alltså, det finns ju fyra stora tävlingar i golfvärlden. Så kallade majors. Och det här är den absolut största US Masters. Och han har inte varit med någon tidigare. Det har ju gått väldigt fort. Han klev ju college förra sommaren och så klev han in på PGA-touren och gjort helt sjuka resultat. Han var ju med i Ryder Cup och sen så är han ju nu topp 10 i världen redan. Så fort har det gått för honom och redan vunnit en tävling. Men att spela den här tävlingen, det är ju en enorm uppståndelse. Det är en extremt svår bana och man brukar säga att är man debutant där, då har man inte mycket att hämta. Och efter 9 hål spelade igår, 9 hål kvar, så var han ju delad ledning mot världsettan Scottie Scheffler som är ju på en... Ja, men han är otroligt bra. Så bra har ingen varit sedan Tiger Woods nästan. Så att han är väldigt svår att slå just nu. Men Ludde når en andra plats och det är faktiskt helt enormt. Men det är klart att det handlar ju om att vinna. Så att det är svårt att slå på den absolut största trumman. Men jättelovande start på hans
proffskarriär. Vilken bra summering du gjorde.
Nu har du koll på läget.
Jag såg att han cashade in 23,5 mil också.
Rätt okej.
Okay, ja, det är rätt okej. Okay.
Men han var nog besviken när han klev ut i omklädningsrummet. Dels så att han inte vunnit, men jag tänker främst på att han fick ta del av att Liverpool hade förlorat då. För vi kan väl börja där. Liverpools mardrömsvecka som inleddes förra söndagen. Med att man inte lyckades besegra Manchester United. Och man kan ju prata hur mycket man vill om att Liverpool verkligen borde ha vunnit den matchen. Men det är ju någonstans att man inte har 2 segrar mot United i de här mötena. Det är för svagt. Sen följer man upp det med att åka ur sig. Det är ett möte kvar.
Jag vill ändå säga att det lever. Inte.
Det lever då. Liverpool skulle kunna hitta höjden. Men 3-0 hemma mot Atalanta. Mm. Det är ju på gränsen till förnedrande.
Ja... Det är många som säger att det kanske var den sämsta insatsen Liverpool har gjort under Klopp. Och det är väl definitivt en utav dem i alla fall. Kan man väl ganska lätt konstatera. Det var väldigt, alltså jag... I torsdagskväll så nattade jag min son och jag har en tendens att slumra till. Mm. Och nu har man dessutom ställt om till sommartid, vilket gör att det blir senare. Och sen bara, du vet, jag slumrar till och så vaknar jag upp typ kvart, eller vad var det, typ 9:30. Och så bara tänker jag så här, jag ska kolla, bara just det, fan matchen. Och så ska jag kolla den och så kollar jag flashscore och så bara ser jag. Tänker jag bara, ja, men Liverpool leder väl med 1-0 och så ser man resultatet och bara, fan det som händer. Nej, det var riktigt, riktigt sjukt. Och då tänker jag lite så här, ja men det är ju trots allt Europa League. Det är ju inte Champions League. Kanske går man ner sig några procent i motivation och då smäller det mot ett sånt lag som Atalanta. Sen är det att det blir 3-0, det är verkligen, det är en riktig chock. Mm. Och sen har man ju då det här tajta titelracet. Man får möta Crystal Palace. Oliver Glasner vann ju sin första match när han tog över. Sen har det ju resultatmässigt ingen större skillnad egentligen.
Brukar ju vara så.
Ja, nej, men från att Roy Hodgson klev av. Nu fick man ju tillbaka Olise. Man har ju Ese där förvisso då. Men ändå Liverpool såklart enorma favoriter inför den här matchen, men det, ja, jag vet inte, alltså Liverpool skapar ju ganska mycket, tillräckligt för att faktiskt, det är någonting med deras ineffektivitet, jag vet inte, ibland känns det som att det är lite otur, och ibland är det dålig skärpa.
Samtidigt tycker jag att så här, alltså det är klart att den här matchen ska man vinna, det är en match mot United också som man ska vinna. Men man har också med sig många resultat i år där man kanske inte varit på tårna, där man har stått för en enorm forcering sista kvarten, så har man ändå lyckats lösa en trepoängare. Så det slår väl lite tillbaka nu då, lite av det flyt man har haft tidigare under säsongen. Och det man bara kan konstatera det är ju att Liverpool kliver in här i ett viktigt skede av säsongen och inte riktigt har spetsspelare i form. Och det är ju sådana grejer som kan få, kommer kunna bli avgörande i titelrace. Jag hade bestämt mig efter den här matchen att rubriken på dagens avsnitt, och det är tvålagsrace. Jag räknade med att Arsenal skulle slå Aston Villa. Nu gjorde man inte det. Och då får vi väl ändå säga att det här absolut i högsta grad lever. Det är klart att City kan gå på någon mina här, trots att det är ett väldigt tacksamt schema för deras del. Men det här var inte bra för Liverpool. Om man kollar framåt hela vägen till omgång 38 och kikar på Liverpools schema, så var det ju inte hemma mot Crystal Palace man såg att ett poängtapp skulle komma, utan det kommer ju tuffare matcher här framöver. Så det här var inte bra på något sätt. Och av 51 matcher som Liverpool har spelat i år har man hamnat i underläge i 21 av dessa. Och det är nästan som att Liverpool, jag tyckte Myggan som gästade Fotbollsmorgon och som var med i podden för 2 veckor sedan, sa det väldigt bra i Fotbollsmorgon i morse. Det är som att man inte bryr sig när man släpper in 1-0, för att man är så trygga i det och bekväma i att vi inleder alltid matcherna med att ligga under, för vi kommer att lösa det, framförallt sista kvarten, för då lägger vi nästa växel och då orkar inte motståndarlaget stå emot. Men man har ju bara gått och väntat nästan på att det inte kommer att gå vägen, att till slut så vill inte bollen in, och då kommer det här poängtappet, och i en så tajt tabell, då har man inte råd med det här.
Nej, och det har ju alltid varit Klopps alltså svaga punkt har ju varit försvarsspelet. Och vi har ju dessutom en situation när Van Dijk halkar och det är väldigt nära att Chris Palace kan göra ett annat mål.
Matchen hade ju kunnat vara stängd i första halvlek. Ja. Å andra sidan, absolut att Liverpool hade tryck och skulle kunna både göra 1-1 och 2-1 och 3-1. Men tänk om Palace hade gjort mål på de här lägena i första, då är ju matchen död.
Ja, nej, men verkligen. Och det finns ju mer statistik som liksom sätter fingret på det här. Det är 9 raka matcher på Anfield i Premier League utan hållen nolla. Och i 4 av de 5 senaste hemmamatcherna i Premier League har man hamnat i 0-1 underläge. Och det har varit väldigt många sådana matcher. Sen är man också det laget som har vänt flest matcher. Och man är ju ett titeljagande lag. Så att det är ju ett Liverpool som har gjort en jättebra säsong. Men just det här att man hamnar i underläge, och det är som sagt, det är ju lite den, alltså akilleshälen med Klopps lagbyggen, att det är försvarsmässigt och som det brister ibland lite grann. Och sen visst, man har haft mycket skador och så, men Sett över en hel säsong, oavsett hur du slutar här, om man blir etta, två eller trea, så gör ju Liverpool en jättefin säsong. Men det är ju lite märkligt att se det här. Sen är det ju, går det ju inte att komma ifrån det, att de bränner ju otroligt mycket lägen. Alltså, men sen tycker jag också att Salah syndes ju knappt i första halvlek. Så knappt att han var med. Sen var han ju en del, ganska delaktig en del i andra halvlek, men inte tillräckligt. Samtidigt, Crystal Palace gör det ju väldigt bra i den här matchen. Men med tanke på, vi kommer ju till City sen, men med tanke på Citys spelschema. Alltså vi gjorde det här i Premier League-studien igår, när vi gick igenom schemat, så fick Jonas Olsson och Ljungberg liksom tippa. Om de vinner, alltså alla tre lagen, kommer de vinna, kryssa eller förlora i sina kommande matcher? De hade ju liksom grön plupp, alltså vinst i Citys i resterande matcher. Och det är ju verkligen inte otänkbart med tanke på deras schema de har kvar. Jag kan ju snarare se att Arsenal och Liverpool kanske kör i diket, men liksom tappar poäng i sina... Arsenal är ju de som har såklart tuffast schema, än att City ska göra det. Men samtidigt, vi såg ju inte Liverpool förlora den här matchen. Det var nog inte många som trodde. Det var nog faktiskt inte många som trodde att Arsenal skulle förlora mot Villa heller. Och så att det sista är kanske inte sagt här i City. Vi såg ett City som, ja men i december, också en bit kanske in på januari och februari och månaderna här, inte varit klockrena. Nu har de ju börjat trumma igång, men ja... Det kanske kommer några oväntade resultat, men jag tror nästan för Arsenal och Liverpools del att de måste nästan gå rent.
Ja, jag
och hoppas
tror
på
det.
Att det kanske City förlorar en match, kanske kryssar en match. Så det ställer väldigt höga krav på Arsenal och Liverpool här.
Ja, och med tanke på vad Liverpool då befinner sig formmässigt också. Alltså det måste ju steppas upp. Jag tycker så här, Liverpools lag, alltid när de är som bäst, då krävs det energi hela tiden. Att alla är på tårna och att man får med sig publiken i ryggen och alla kör. Och den sömniga första halvleken igår var ju så långt ifrån det man kan komma. Och jag tänker att efter en förlust mot Atalanta, att man inför den här matchen bestämmer sig för att nu kliver vi ut och är Liverpool. Men så hittar man inte riktigt det förrän det är kniven mot strupen och man måste gå för segern. Så att Liverpool måste ju upp i form också för att kunna gå rent i det här. Nej, men det är ett par jobbiga matcher kvar också. Det ska man komma ihåg, i att Everton som man möter, de slåss för överlevnad. Man möter ett Spurs som jagar Champions League-plats. Och man har ett Aston Villa som också har... Får vi se vad de tävlar för i den 37:e omgången. Men det finns faktiskt lag som vill ställa till det för Liverpool i den här jakten. Så Liverpool måste upp i form. Och sen så ska man ta sig an motståndare som är på hugget.
Och med Atalanta-förlusten och Crystal Palace-förlusten här då. Att ha 0-4 på två raka. Det är klart att det påverkar ju laget. Så får vi se hur de reagerar. De kanske bara... ställer sig upp och bröstet utåt och bara, nu jävlar. Men det är klart att självförtroendet och hela stämningen på träningsanläggningen får sig liksom en törn här. Så är det ju. Det kommer inte vara några glada miner idag när de vaknar upp. Men vi får ju se hur de reagerar på det här. Säg att de vänder mot Atalanta, då kan det ju bli en sån enorm boost.
Ja.
Att de också kanske går rent här, men jag tror nog inte riktigt det. Positivt för Liverpool är ju att Alisson var tillbaka.
Yeah.
Och Trent får ju hoppa in eftersom Bradley skadar sig.
Jota är med också.
Jota är med, så de får ju tillbaka lite viktiga spelare här nu. Så det är ju ändå positivt för Liverpool och Klopp.
Ja, det gäller att få igång övriga där fram också då. Salah måste se bättre ut och Nunez, han har ju en förmåga att när det är som viktigast, ja, fortsätta att bränna lägen. Det går ju inte på den här nivån. Alltså, när vi pratar den här nivån, alltså, det är titelstrid.
Mm.
Du kan inte bränna så här mycket som du håller på med. Jag vet hur mycket han bidrar i sina löpningar. Mm. Och jag vet också att han har gjort många poäng i år. Men det är världsnivå.
Ja.
Det är världsnivå. Du måste kliva fram i den här typen av matcher och göra skillnad när du får sina lägen. Mm. Punkt slut.
Ja, men så är det ju bara.
Så att svagt av Nunez, Salah och övriga spelare som blir nollade alltså mot Crystal Palace, som ju långt ifrån är något supergäng i år. Nej, den här matchen, jag såg inte det här komma, även fast Liverpool var svaga mot Atalanta då. Men vi får se, som du säger, det kan ju bli en boost här om man lyckas vända på det på torsdag. Men det blir en väldigt tufft tapp.
Den är här nu. ComeOns nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Arsenal får ju såklart reda på det här i sina förberedelser inför matchen mot Aston Villa. Att ett lag har tappat mark ytterligare i form av Liverpool. Och det är ett superläge för dem att rycka loss. När man då möter Aston Villa på Emirates. Och i första halvlek så tycker jag att allt pekar på att de har tagit det. Jag har ju aldrig varit i närheten av den nivån. Och jag vet inte hur man funkar som elitspelare när man får reda på ett sånt typ av resultat. Men det finns väl två läger, vissa som boostas av det. Medan andra kanske blir lite skakiga. Och efter att ha sett första halvlek så fanns det inget som fick mig att tro att det där fick dem att bli skakiga. Utan snarare att Arsenal gör en riktigt bra första halvlek. Och det är ju bara målen som fattas. Villa kliver ut som de ofta gör. I första halvlek tycker jag att de står ganska högt. Och att de, när de tappar boll, blir ganska så hårt straffade av Arsenal. Men lite av det där Arsenal vi kunde se runt i vintras när vi satt och skrek att de behövde nya. Så var det i första halvlek. Det saknades någon som klev fram och gjorde mål.
Ja, så var det ju verkligen. Jag tycker att Ødegaard återigen visar vilken klassspelare han är. Han gör ju en riktigt bra första halvlek. Men lite som du säger, han levererar bollar till de andra offensiva lagkamraterna som inte riktigt kan utnyttja de fina passningar som de får av Ødegaard. Så att, men jag tycker också att Aston Villa gör en ganska bra halvlek. Jag tycker en sån som McGinn gör jättebra ifrån sig. Men jag tyckte att liksom väldigt länge så kändes det som att det här kommer nog bli en 0-0 match. Men att ja, kanske då mot slutet att Arsenal skulle kunna trycka på, och vi vet hur starka de är på hemmaplan och hur svåra de är att knäcka. Men så blev det ju inte riktigt.
Det är ju scenförändring i andra halvlek. Ja. Jag vet inte vad som händer i paus, men Unai Emery har ju alltid varit uppsnaggad som en cuptränare med tanke på vad han har lyckats åstadkomma i Sevilla. Och vunnit, jag vet inte hur många Europa League-titlar han har där, men cuper har han varit väldigt framgångsrik i. Och många beskriver honom ju som en extremt skicklig analytiker av motståndarna. Ja. Och att han vet hur han ska straffa lag. Och i den andra halvleken här, jag tycker också att man gör en det är inte en dålig match, men Arsenal är riktigt bra tycker jag i första halvlek. Men i andra halvlek så tar man ju inte bara, man står inte bara upp, utan man tar över matchen. Och när målen kommer så är det rätt logiskt att det är Aston Villa som gör dem.
Ja, nej men det är det. Och jag håller med dig. Alltså, Unai Emery, det är ju häftigt. Ibland så kan man ju tycka att där, nej men, tar ni inte lite väl mycket risker nu med den här höga backlinjen? Men i de här enskilda matcherna, när de nästan går in som att det är en cupmatch, när de möter storlagen, och det var ju lite samma sak när de mötte Arsenal på Villa Park. Alltså då är Unai Emery taktiskt, alltså det är få som slår honom på fingrarna faktiskt. Mm. Alltså oerhört skicklig faktiskt. Men sätter ju den här matchplanen egentligen helt perfekt. Och Sen att de går härifrån med 2-0, det är ju... Det är kanske lite väl mycket, men det är ändå häftigt. Alltså, Villa är de enda som tar 6 poäng på Arsenal och nollar dem. Mm. Alltså 3-0 över de här 2 ligamatcherna mot Arsenal. Det är riktigt, riktigt imponerande. Men jag måste säga, med Arsenal, med allt som har varit så väldigt, väldigt bra den här säsongen, så är jag så oerhört trött på Zinchenko. Alltså. Mm. Vilken risk han tar. Alltså... Till 1-0 målet är det ju han som slarvar. Sen, och även om jag tycker också att Declan Rice står ju... Han är ju nere på en position som han kanske inte är van vid. Men han står ju och sover där lite och tittar ju bara boll. Och släpper helt och hållet på det som kommer på det som blir på högerkanten. Då. Men Zinchenko, alltså, jag förstår inte varför han får spela så mycket. Alltså... Offensivt, absolut jättebra. Men defensivt så håller han ju inte. Alltså det... Nej, jag vet.
Nej, det är svårt trist att... utveckling där. För jag tycker han gjorde det bra i fjol. Men i år får jag nog ge det rätt där. Det har inte alls varit lika bra. Och sen tycker jag att Kivior har funkat bra där ute. Så jag förstår inte riktigt varför Zinchenko ska in i den här typen av matcher. Men ja, han är svag i den här matchen. Sen tycker jag också att... Ødegaard är ju riktigt bra i första, försvinner ju andra. Sen så...
Han hade ju någon liten känning, sa ju Arteta. Det var ju därför han klev av. Jag var lite förvånad när han klev ut. Alltså, varför tar du ut din bästa spelare?
Han brukar ju aldrig byta ut honom, så att det är klart att det var något sånt.
Men han hade en liten känning där. Sen vet jag efteråt så är många antagonister till Arsenal sprida klippet på Saka att varje gång han gör en dålig match eller det går dåligt för Arsenal så börjar han liksom halta för att på något sätt ursäkta sig att ja, men han var väl ganska anonym i den här matchen också.
Och sen också med Arsenal. Alltså, jag förstår ju vad många vill trycka på här nu att Arsenal är som de alltid är. De har inte det sista, kanske mentalt då, för att kunna räcka till i en titelstrid. Men herregud, de gör ju jag vet inte hur många matcher rad man har vunnit nu. Så att det är en jättestark vår man har stått för. Och sen är man väl kanske slitna här nu också. Man har Bayern München som man mötte i tisdags. Och ska nu möta på onsdag igen. Och en match som verkligen lever. Och att möta då ett Aston Villa som ju har allt att spela för. Och som har fått upp ångan. Aston Villas säsong är ju häftig på så sätt. I höstas var de ju sensationellt bra. Man var väl typ vintermästare nästan i alla fall. Men sen lite sämre under våren. Man åkte på en del skador. Och jag vet att alla lag har haft skador. Men ett lag som Aston Villa har inte lika stor bredd. I den här matchen till exempel så saknas ju Kamara har ju varit borta ett tag. Men då är även Douglas Luiz som är så viktig för det här laget. Så att båda centrala mittfältarna är out. Och då åker till Emirates och gör den här insatsen. Det är mäkta imponerande. Och Ollie Watkins som är nu alltså uppe i 19 plus 10 Det är ju
ett mål bakom Haaland.
Ja. Och det här målet han gör i den här matchen, det är ju löjlig klass.
Ja, nej men
och det är vilken utveckling han har haft. För tittar man i när Watkins debuterade i Premier League för Aston Villa, han kom ju ofta till den här typen av lägen, men alltid snubblade eller fick en för lång touch eller sköt utanför och fick inte ordning på avsluten.
Han är lite som en Darwin Núñez.
Ja, alltså, men verkligen.
Vi är jättebra i spelet, kom till jättemycket läge, men du kan inte bränna så här mycket om du ska vara liksom en tunga på vågen och vara nummer ett där framme. Men som han har utvecklats, alltså, det är en makelös anfallare. Alltså.
Och vi har ju haft en liten duell mellan Aston Villa och Tottenham. Men det är väl så svårt att bestämma sig. Är det en duell eller hur många Champions League-platser kommer England att få? Och vi slog väl fast för några veckor sedan att det ser mer eller mindre klart ut att man får 5. Mm. Men nu är det i farozonen i allra högsta grad då. Med tanke på att de engelska lagen kommer från en ganska tuff omgång i just Europa. West Ham torskade ju mot Leverkusen. Mm. Vi har två engelska lag som är illa ute i Champions League. Och sen har vi Liverpool då som är nästan ute i Europa League.
Precis, det kan ju vara så att det är bara Aston Villa som går vidare här nu då. Det tror jag väl ändå inte riktigt. Men jag menar, City och Arsenal kan ju absolut åka ut i veckan.
Ja,
och Liverpool är ju liksom i ett jobbigt läge. För tyskarnas del, för det är ju de som Premier League tampas med. För de behöver ju att både Bayern München och Leverkusen går vidare. för att, vilket inte är helt otroligt.
Nej, Leverkusen kommer gå vidare.
Ja, men Leverkusen kommer gå vidare.
De kommer gå vidare, men Bayern München och Arsenal är jätteavgörande då. Ja. Så att Arsenal kan ju skjuta ut Spurs från Champions League här då, genom att torska mot Bayern München. Jag tror inte vi får se en läggmatch, men det blir väl trösten då, om det skulle vara som så att man får lämna Champions League.
Mm. Nej, ser det. Så det blir spännande att följa. Men som läget är nu så kan ju inte Tottenham vara helt säkra på att den där femte platsen innebär Champions League.
Nej.
Och Tottenham har ju ett mardrömsschema som väntar. Nu är det två raka derbyn som väntar, till exempel. Och med nu får ju Tottenham får en ganska lång vila här nu, men sen väntar ju norra London derbyt mot Arsenal, och sen ska man möta Chelsea och sen ska man möta Liverpool, och man har dessutom City kvar att möta. Och sen de övriga två matcherna är ju alltså då Burnley och Sheffield United, och där borde man ju ta 6 poäng, men det kan ju vara så att det är bara 6 poäng som man tar resterande matcher här. Och det kommer inte räcka, för att så bra som Aston Villa är så är ju Aston Villa just nu dunderfavorit att ta den där fjärde platsen. Men och det i sig är ju extremt imponerande, speciellt alltså att man ligger bakom den här trion som har dragit ifrån. Det är väldigt imponerande.
Ja, det är ruskigt starkt. Men mardrömsschema säger på Spurs. Jag säger nästan mardrömsform också. Jag tycker att Spurs har tappat allt vad man stod för i höstas. Och även om resultaten har varit rätt okej här under hösten, så är det många insatser som jag tycker har varit alarmerande. Och matchen, insatsen här mot Spurs, den är likblek. Och tittar man tillbaka då, jag tycker till exempel, ja, men nu vann man mot Nottingham Forest hemma. Det var ju rättvist, det var ingen snack om det. Men dessförinnan då, så var det ett kryss borta mot West Ham, där man inte tycker man gör någon jättebra match. Man tog en knapp seger hemma mot Luton. Ett sent mål från Son avgjorde den matchen. Och dessförinnan hade man en förlust borta mot Fulham med tydliga 3-0. Man mötte ju Aston Villa.
Det är sjukt, den vann man med 4-0.
Ja, men den var ju jättekonstig, den matchen. Det står ju och väger när det röda kortet från Aston Villa kommer. Och då blåser Villa på, och det nyttjar ju Spurs. Men i den här matchen då, borta mot Newcastle, så tycker jag att Spurs visar... Ja, det är en oroväckande svag insats. Och jag tycker det är så märkligt med Postecoglou, som vars Spurs gick ut tidigt i den här säsongen och visade att hans direktiv sitter från början. Spurs vet vad de ska göra där ute. Sen kommer ju vissa matcher att straffa sig med den här höga backlinjen, och det kommer vara som så att trots att vi skapar målchanser kanske vi inte kommer göra mål. Men vi vet att spelar vi den här typen av fotboll, då kommer vi i slutändan göra fler mål än motståndarna. Sen kanske det blir 5-3 och 3-2. Men vi har en så pass tydlig idé, och vi är så energifyllda och har en så pass bra offensiv att vi kommer att vinna väldigt många fotbollsmatcher. Det tyckte jag var tydligt under hösten. Man har väldigt få matcher som man ska spela. Tottenham är väl det laget som har spelat minst antal matcher i av alla engelska lag, eftersom man har åkt så tidigt i cupen och inte har något Europaspel. Man har just nu ett väldigt bra skadeläge. Det är ju Richarlison som är borta, och han saknas, tycker jag. Det är tydligt att han skulle, Spurs skulle må bra av att ha honom längst fram. Men i övrigt så är det ju en skadefri trupp, men den ser ju inte ut att må särskilt bra, för Newcastle kör ju över dem i den här matchen.
Ja, fullständigt. Och Micke van de Ven, som har varit ett väldigt lyckat nyförvärv, han satt ju mest på rumpan i den här matchen i kampen med vår svensk. Och sen kan jag tycka att det är lite märkligt om man tittar på den andra svensken då i den här matchen. Det är en Kulusevski som sitter på bänken 3 matcher i rad. Det är på ett sätt positivt för honom nu då, med den här förlusten, att han då kanske får starten i nästa match, vilket jag tror. Jag tycker i och för sig Brandon Johnson har gjort det ganska bra, men det är ändå lite förvånande att Kulusevska suttit bänk 3 matcher på raken här. Men nej, men jag menar, de möter ju ett Newcastle, visst, St. James Park, det är ju en jobbig arena att komma till, men det är ju ett Newcastle som liksom har varit svajiga den här säsongen och haft en backlinje som inte har gått att känna igen. Också de med mycket skador. Men att åka då och förlora med 4-0, det är...
Jacob Murphy högerback, Emil Kraft, Fabian Schär mittbackar och Dan Burnett till vänster.
Ja, och med tanke på den offensiva kraft som
Spurs har.
Ja, Spurs har ju en del läge, men du vet, då är det så att, du vet, Timo Werner får ett jätteläge, du vet, det är bara nicka.
Men att ge honom ett läge, det är ju det som att ge Nunez ett läge.
Ja, men då avslutar han liksom med smalbenet. Ja. Det är såhär, när alla ser att den där är jättesvår att ta med fötterna. Det är bara nicka. Men han kan ju inte göra mål.
Nej.
Det går ju liksom inte. Mm. Men med tanke på i övrigt då, den offensiv som Spurs har och den backlinjen som du läser upp. Att då inte lyckas göra någonting, det är alldeles för dåligt. Men det är väl så här, det är med Spurs, det är väldigt mycket upp och ner med taktik och den filosofin,
ja,
som
men
har.
Det var ju upp i höstas, det är bara, jag tycker det är ner under våren, och jag trodde att det skulle gå åt rätt håll. Man får den starten och jag tyckte att man skulle kunna bygga vidare på det där. Sen kan man återigen förlora fotbollsmatcher, men jag tycker inte alls att jag känner igen den anfallslusta och den, liksom alla positionsbyten, hur man kunde liksom belägra sig på offensiv planhalva och man bara visste att det kommer att skapas målchanser, nu är det bara upp till Son och gubbarna att sätta dit dem. Det finns inte alls där i samma utsträckning. Nej. Men däremot ser vi den svaja backlinjen där alla gör ju bort sig. Det är Udogi, det är Van de Ven, vi har även Porro som står för en horribel bakåtpassning som där Newcastle straffar dem. Och någon form av anpassning till motståndet måste ju finnas. Vi vet ju hur Newcastle trivs bakom en högt stående backlinje. Vi har Gordon och vi har framförallt då, vår svensk Alexander Isak som nu tangerar Zlatans Premier League-rekord på 17 gjorda mål. Och det är bara en tidsfråga innan han slår det. För nu är han skadefri och nu är han fruktansvärt bra.
Ja, han är ju ruggigt bra. Jag skulle vilja säga att han är, om inte världens, men en av världens bästa omställningsanfallare. Det är där han passar så oerhört bra. Det är häftigt att se att han gör liksom, han gör väl sin liksom bästa säsong i karriären. Och jag vet, jag kollade en del på när de mötte Fulham i omgången innan. Då vann de ju. Och höll nollan. Newcastle har ju faktiskt två raka nollor nu. Men då var han faktiskt väldigt, väldigt blek. Men det var också ett Fulham som liksom inte passade honom särskilt bra. Men när han får ställa om. Alltså han är ju så oerhört snabb och han har sin första touch som är så oerhört bra. Då är han ju ruggig. Men det där blir ju faktiskt intressant. Jag vet att du pratade om det. Jag vet att Ljungberg lyft fram det att om han nu ska ta nästa steg, jag vet att Newcastle säger ju att de håller väldigt hårt i honom, men det kan ju vara så att de måste sälja honom med tanke på läget med Financial Fair Play och Premier Leagues ekonomiska regelverk. Tvingar dem till att sälja Bruno Guimarães och Alexander Isak eller någon av dem. Men om det är så att Alexander Isak skulle flytta på sig, om någon klubb hostar upp tillräckligt mycket, alltså han skulle ju passa, alltså vilket klubb skulle han passa i? Ja, men det är väl kanske då ett mer omställningslag. Skulle han passa i City och Arsenal? Alltså City, det är ju i sådana fall om Haaland skulle flytta på sig. Arsenal, där finns det ju en plats. Men skulle han passa i Arsenal? Jag är inte så helt säker. Det är klart att han skulle säkert göra det bra, men kanske att han skulle passa bättre i ett annat lag, alltså typ ett Liverpool kanske snarare. Sen har det inte varit så mycket rapporter om att Liverpool skulle vilja ha Alexander Isak. Men det får vi se. Det ska in en ny tränare där, så att vi får se vart det lider. Men jag är inte så säker på att han kanske skulle passa i Arsenal faktiskt.
Nej, jag kanske inte heller är helt övertygad om det, även om jag tycker att Isak har så, han är så nära att vara komplett att han skulle nog kunna bärska den typen av fotboll. Men det är klart att man vill nyttja ett omställningsspel. Jag tror att ett lag som Tottenham, som faktiskt har en, sett till ekonomiska regler i Premier League, har en stor plånbok att handla för i sommar. Det är inte alla klubbar som har det, för att de har bränt så mycket de senaste åren. Och man är livrädd nu för att åka på poängavdrag.
Det tror jag passar honom bättre.
Ja, Spurs som kanske behöver en nya då, beroende lite på vad som händer med Richarlison. Men sen också, Newcastle kommer nog göra allt för de kanske behöver sälja, eller man tror att de kommer behöva sälja på grund av att de har spenderat så mycket pengar. Men de säljer nog allt annat runt omkring honom innan de släpper just Isak. Men å andra sidan tror jag att Isak, han är ju på den nivån att han behöver nog ställa kravet också på en klubb att jag ska spela Champions League. Jag kan vara med, jag kan acceptera att vi missar det här året, men nästa år så ska jag spela Champions League, och om det inte rustas här, vilket Newcastle kanske inte har plånbok till, eller de har en plånbok, men de får inte använda den.
Nej.
Ja, och då tror jag att Isak borde kunna ställa krav på att jag ska studsa vidare till en Champions League-klubb. Sen tror jag att Isak fortfarande drömmer om att spela i någon av de stora klubbarna i Spanien, där han redan har varit, och där tror jag att han fick ganska, ja, han fick mer smak på att vara i La Liga. Men det lär vara intresse runt honom här i sommar. Han har visat att han är på en väldigt, väldigt hög nivå, och vi får se vilken klubb som om det finns någon klubb som vågar satsa.
Mm. För det är mycket pengar. Vad tror du han slutar på då? I antal mål?
Jag sa, ja, men jag säger att han är en skadefri. Han har ju 6 matcher kvar.
Mm.
Jag tror att han gör 7 mål. Det är Sheffield United och Burnley i de här 2 mötena.
Mm. Ja, sen har han United kvar. Det passar honom, ja, tror jag. Brighton, klart, passar honom också. Jag tror snarare att de här kommande, eller i alla fall typ Crystal Palace, kanske inte är så där klockrent, men ja, du spänner bågen där alltså. Mm. Då vinner han ju nästan skytteligan på det ju.
Ja.
Står på 17 nu.
Mm. Jag tror att både Watkins och Haaland kommer att göra fler här i slutet. Men jag spänner bågen. Jag ser Sheffield United hemma nästa match.
Ja.
Där ska vi ha minst 2.
Mm.
Mm. Vi får se vad Isak slutar på. Över 20 blir det ju.
Det tror jag också. Mm.
Det vågar vi ta gift på här i studion.
Mm.
Tungt för Spurs, men ja, man har en match mindre spelad och 3 poäng bakom Villa, så inget är ju kört, men det är en svag form och det är tufft.
Ja, men femteplatsen är ju deras, och det kan ju mycket väl räcka för dem.
Så kan det vara.
Men jag har svårt att se att de ska gå om Aston Villa.
Linus, om jag säger Champions League kvartsfinal omgång 2, vad säger du då?
Otroligt spännande. Det bjöds ju på några otroliga matcher nu förra veckan, och det ska bli otroligt roligt att se vilka som går segrande ur de här matcherna.
Ja, vi bjöds ju verkligen på en show första omgången. Speciellt mellan Manchester City och Real Madrid. Vad tror du på om returen här på Etihad?
Jag tror att Manchester City kommer att vinna matchen mot Real Madrid och gå vidare.
Ja, det tror faktiskt jag också. Men jag tror också lite på en likande sprakande match mellan Barcelona och PSG. Mm. Där tycker jag att PSG över 1,5 mål är jävligt intressant.
Ja.
Att Barcelona vill föra matchen, men att PSG kommer kontra in ett par bollar.
Jag tycker du är rätt på den. PSG som vilade från ligaspel den här helgen och har inte spelat någonting sen förra matchen. Så absolut, den backar jag dig med.
Och den tredje matchen då? Om jag bara säger så här. Det första du tänker på när jag säger Bayern München Arsenal, vad är det?
Mål.
Ja, jag håller med dig. Båda lagen är mål.
Ja,
absolut. Men det tror jag också.
Absolut.
Det är ju vår trippel också här med Come On som vi kan presentera. Då har vi alltså Manchester City att slå Real Madrid, PSG över 1,5 lagmål, och båda lagen gör mål mellan Bayern München och Arsenal. Och spelet finns som vanligt på comeon.com under fliken experterna. Men kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Linus, jag säger både tack till dig,
tack
för tipsen och hjälpen, och tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt.
Vi blickar mot ett annat lag som vissa tror är med i kampen om Champions League-platserna, men där vi här i studion nog inte gör det. I alla fall inte jag. Vi pratar såklart om Manchester United.
Nej, inte jag heller.
Som på nytt står för en klappkassinsats borta mot Bournemouth.
Ja, alltså ibland funderar på om det bara blir värre och värre i det här laget. Men det är lite spännande i United. Jag kan komma till det alldeles strax, för det händer ju ändå en del i kulisserna. Men alltså, vi pratar ju så oerhört mycket om skador. Och det är klart att det är ursäktande. Jag vet att Holmgren lyfter fram där. United har haft 12 olika mittbackspar den här säsongen. Och det är klart att det är lite ursäktande. Men det säger ju, det ursäktar inte allting. Och alltså, här möter man ett Bournemouth. Och alltså, i första halvlek, man gör det ju på kvitteringsmålet. Då har man ju bollen inom laget en del. Men förutom det, jag tror att det är knappt att man har 5 passningar inom laget. Alltså. Det var ju också en lite konstig halvlek. Det var ju liksom inget av lagen som fick någon struktur på det. Men alltså, Det är knappt en enda sekvens i första halvlek där man skapar lite momentum och får igång bollen. Och det här är ett Manchester United som möter liksom Bournemouth. Och det är också, vi börjar liksom hamna i sluttampen på säsongen. Och alltså, jag vet inte vad man säger. Kambala som kommer in, han är ju inte riktigt redo. Det är klart att det är lite häftigt att se hans snabbhet och sådär. Nu får han starta tre raka och det är ju på grund av skadeläget och de tvingas ju spela honom. Men det är ju alldeles tydligt att han är inte redo för den här nivån. Det är ju inte hans fel att han får starta och det är ju jättehäftigt för hans del. Men han ska ju inte spela.
Nej.
Alltså, jättepotential kan bli någonting, men han är absolut inte. Han har ju en mardrömshalvlek. Han gör det ju uselt också på 2-1 målet. Och alltså det finns liksom en situation i slutet av första där Kärkes då, där ganska spännande ytterback faktiskt, får nicka två gånger ohotad. Det står fyra Manchester United-spelare runt honom och bara titta på. Mm. Alltså det för mig, det är liksom, jag förstår inte den här avsaknaden av struktur i Manchester United i alla lagdelar. Det är så otroligt dåligt. Men Garnacho blir utbytt i paus. Han sitter ju och likar kritiska tweet om Ten Hag i omklädningsrummet som han sen har tagit bort. Att han blir utbytt i paus är inget konstigt. Han slår ju bort bollen till det som leder till 1-0 målet också. Det är inget konstigt. Jag vet att vissa skriver att liksom, det som han likade då, att här, ja, schysst att göra så här med en 19-åring. Ja, men herregud, det är inte en 12-åring vi pratar om. Det är en 19-åring som har fruktansvärt bra betalt som spelar med Manchester United. Blir du utbytt i paus för att du är för dålig, då är det bara så. Ja. Sitta och grina och lajka tweets och kritik mot din egen tränare. Alltså, jag hade förstått. Jag tycker inte Ten Hag, jag har varit tydlig med det, absolut inte ensam om det. Jag tror inte Ten Hag är rätt tränare för United. Men alltså, hade jag varit Ten Hag, då kan jag säga så här, nej, men vet du vad, om det är på det här viset, då kan du kan sitta kvar på träningsanläggningen resten av säsongen. Om det är så här du tar emot. Du har varit urusel i den här matchen. Han har varit bra i många andra matcher, men du har varit urusel här. Så är det bara. Mm. Då åker du ut. Alltså det är ingen välgörenhet de håller på med.
Nej.
Så jag vet inte egentligen vad man ska säga. Det är ju så tröttsamt att prata om United på något sätt och allt som händer. Men
vi behöver en ny.
Och Ten Hag stormade ju ut ur presskonferensen.
När
han fick höra att det här är den sämsta tabellplaceringen typ någonsin i Premier League för er. Eller den sämsta, eller vad var det nu var. Om det var, ja, det är väl på väg att bli det. Sjunde platsen här nu. Men det som är, och jag menar, alltså, om man bara ska se till målen de får. Ja, det är väl ganska bra det för kvitteringsmålet. Sen straffen de får. Det är inte en klockren hands och det är också bara slump. De bara testar ett skott och så får de straff här. Varsågod, en poäng. Rättvist i den här matchen skulle jag säga är ju att United förlorar. Men det som är positivt för United är ju det som händer i kulisserna. Då, ja. Med att Omar Berada är klar som vd. Och i veckan blev det klart att han som varit fotbollsdirektör i United, John Myrtle, lämnar efter 11 år i klubben. Dan Ashworth verkar vara på väg in, sportchef i Newcastle. Har vi pratat om tidigare. Och dessutom Southamptons fotbollsdirektör Jason Wilcock som är på väg in som någon slags teknisk direktör. Det är mycket olika titlar här nu. Men det är alldeles tydligt nu att Radcliffe har ju klivit in och alltså nu ska det in tunga pjäser och nu ska vi styra upp där. Så att det är ju en sovande björn som kommer vakna här nu. Ja. Sen om det blir redan nästa säsong, det vet jag inte. Men jag tror ändå att United kommer gå en positiv framtid till mötes här nu kommande åren. Och för mig är det alldeles självklart att Ten Hag kommer ju inte träna.
Nej, alltså det är ju nästa steg. Och jag tror för alla United-supportrar som är oroliga för att Ten Hag skulle kunna bli bra kvar. Mm. Det är ju om man skulle börja göra lite resultat här mot slutet. Så jag tror att de här resultaten nu som vi ser nu, att det kryssas borta mot Bournemouth, vilket i sig, alltså Bournemouth var ju oddsfavorit i matchen, så det är ingen konstigt.
Nej, egentligen.
Vinner du ta poäng, men det är ändå för Manchester United så är det ju svagt att tappa poäng där, i synnerhet när man jagar de här Europaplatserna.
Ja, era Jola har gjort ett jättejobb den här säsongen. Jag pratade i början, de hade ju en knackig start på säsongen, jag trodde nästan att de skulle göra sig av med honom. Ganska oprövat namn.
Ja.
Här gör det ju jättebra.
Ja, nej, men verkligen, de har kommit, de gör en fin säsong och kan nog bygga på det där vidare och göra det ännu bättre nästa år. Men bra för United tror jag att de tappar poäng här, så att man verkligen ser att Ten Hag försvinner till nästa säsong. För det behövs en ny tränare. Man har rensat upp i ledningsrummen och nu behövs.
Och sen tycker jag man ser på Casemiro att han har ju också något så här märkligt dålig touch. Ja. Att, ja, där börjar vi ju se slutet på karriären.
Ja, på Casemiro. Nej, han var ju fin i fjol, men kostade ju mycket pengar. Och nu är han ju... Alltså, tänk dig honom en säsong till. Tänk dig nästa år på honom.
Nej, men det går inte.
Nej, det går inte. Inte kunna bidra med någonting. Utan det är ju Magno man ska bygga på. Det är Höjlund. Det är väl... ja, Onana har ju spelat upp sig, så där har man ju fått en målvakt.
Och Höjlund ändå så här, man ska då välja något positivt. Det är ju att han liksom... Han ger ju aldrig upp, utan han kör ju bara hela tiden. Och alltså... verkligen krigar in i det sista. Och att ha en sån forward, och sen om han bara liksom kan utveckla sin timing och få igång avsluten och parera alla de här mittbackarna som han stångas mot i den här ligan, så kan det ju nog bli bra. Men tittar vi på den elvan som startar här, ja, det är klart att Maguire och Kambala, det ska ju inte vara Uniteds mittbackspar. Wan-Bissaka är ju ingen att satsa på. Casemiro, som sagt, åldern tar ut sin rätt där. Rashford får vi se. Nu var det rapporter om att han ska stanna. Vi får väl se vad som kommer hända där. Men Rashford har vi ju, där har ju du varit tydlig också att han borde nog försvinna. Men ja, Bruno Garnacho tror jag ändå på sikt kan liksom vara bra för United. Men utifrån den här startelvan så är det ju, ja, men det är väl Onana, Maino, Bruno, Höjlund, kanske Garnacho då. Mm. Som är något att bygga på. Resten ska ju liksom ska ju bort.
Ja, nej, det finns att göra i United. Får vi se då med ny tränare, ny ledning. Om det blir bättre eller om det blir samma skit igen. Och så sitter vi med den här repaskivan om ett år igen. Och säger att alla måste lämna det här laget. Mm. Manchester City mår ju desto bättre. Och det är ju mitt i, precis som Arsenal då, ett dubbelmöte mot ett storlag ute i Europa i form av Real Madrid. Det var ju rätt skönt att få möta Luton då på hemmaplan. Där ja, det får man säga. Man utställer av dem väldigt enkelt då med 5-1. Haaland gör mål från straffpunkten. Och så bombar han Luton-back i skallen.
Ja, den hade gått ut i inkast.
Ja, annars. Så den är svårt att skriva Haaland då. Men ja, skönt för att han får göra mål. Men jag tycker fortsatt att han är ganska isolerad. Men det här finns ju inte så mycket att säga om den här matchen. Utan det var ju ett Luton som saknar så många spelare. Har ju såklart inget att sätta emot.
Nej, men att City ändå har gjort 13 mål på de tre senaste i ligan är ju ändå någonting. Ja. Och att de bara, det som är grejen med City är att om vi ser, alltså, i den här matchen, det är väldigt mycket snygga mål. Alltså Kovacic bombar ju in den. Doku gör ju ett sånt där Doku-mål. Alltså han är ju en av de bästa i världen en mot en faktiskt. Ja. När han får komma in i fart sådär och driva, inte bara fastna ute på kanten utan få driva in, så är han ju ruggig. Och Guardiol gör ju också ett snyggt mål på slutet. Men det som är känslan är ju, och här har ju liksom rådat, ja, men han vilar ju Foden i den här matchen. Det var ju lite kul på presskonferensen, då fick jag ju frågan så här, skulle inte Foden ha startat? För du som jag som spelar Fantasy Premier League, det var ju rapporter om att han skulle starta, och då fick jag ju fråga om det. Skulle han inte starta? Och Peppe är lite lurig, nej vadå? Skulle inte Foden starta? Nej, han skulle inte starta. Läckorna hade fel, sa han. Ja. Så han var ju väl medveten om att det måste ändå störa dem lite att det håller på och läcker sådär. Men vad är ju det när man ska möta Luton? Det spelar inte så stor roll. Men med tanke på spelschemat. Alltså nu ska man ju möta Real hemma. Sen har man ju Chelsea då i FA Cup semifinal. Men i ligan så har man ju alltså Brighton, Nottingham, Wolves, Fulham, Spurs och West Ham kvar. Och känslan är ju att det finns ju mer att ta av våra laget. Ja. Alltså, Haaland, nu gör han ju mål på straff här. Och får väl en fake assist här. Och det finns ju mer att ta av Haaland. Det finns mer att ta av Kevin De Bruyne. Och dessutom Foden i bra form som man dessutom kan rotera. Och även om man slår ut Real Madrid och på så sätt får ett tufft spelschema, att man går vidare i alla turneringar. De är ju favoriter att slut Chelsea också, och då hamnar i en final i FA-cupen. Men det som är, om man ser till vänder mot Arsenal och Liverpool. Dels deras spelschema, men också att Arsenal har ju verkligen toppat formen här. City finns det mer att krama ur.
Och att man kan unna sig lyxen att rotera så kraftigt. Alltså kollar vi på bänken här i matchen mot Luton. När Liverpool,
bänken är otrolig.
Nej, men när Liverpool och Arsenal får ställa bästa möjliga lag. Nu kanske Liverpool fokuserar. Jo, de kommer ju ställa bra lag mot Atalanta och Arsenal definitivt mot Bayern München. Men då sätter City, Kyle Walker som är ju tillbaka nu. Han kan kanske spela mot Real. Ake har ju också varit skadad. Men Grealish får vila. Rodri får äntligen vila. Bernardo Silva får vila. Och Phil Foden får vila. Att kunna. Och i tidigare veckan, då var han sjuk visserligen, men De Bruyne och mot Aston Villa veckan innan så vilade ju Haaland. Så att de kommer ganska fräscha också inför den här spurten då pokaler ska delas ut. Och det är inte otänkbart att han följer upp en trippel med ytterligare en trippel.
Nej. Ja, det vore sinnessjukt. Nej, men det är ju inte,
det är väl favoritskap på det. Sen att alla tre ska sitta. Men i varje enskild turnering så är ju City favoriter. Och jag tror ju med
Det tuffaste matchen
De Bruyne tillbaka mot Real. Jag tror ju att man vinner den matchen. Men det är långt ifrån klart. Det blir jättetufft.
Det är ju den tuffaste matchen man har.
Jajamän.
Så är det ju. Och det är ju klart att City med det här jättebygget, med alla pengar de har tryckt in, så är det ju klart att det blir lättare att rotera. Men ändå så är ju Pep är ju en mästare på det. Mm. Det finns ju ingen som kan rotera så smart och så bra som han gör. Och att ha liksom in i mitt fält där med, som du säger, man kan spela med Kovacic och Nunes här mot Luton. Det är klart att det är ett tacksamt motstånd att få mittemellan en Champions League-kvart. Men ändå. Och som sagt, nu trummar de ju igång. Och jag är lite rädd för att, liksom att det här så oerhört spännande trelagsracet, att det, liksom, fan, det kanske är över nu. Alltså. Att det sitter går bara rent här nu.
Det är ju inte det nu när vi sitter här.
Nej, det är det inte, för det är ju bara två poäng.
Snabbt. Det kan gå snabbt. Vi har ju till helgen då så ska Arsenal åka och möta Wolverhampton. Det är liksom inte heller så kul match när man har varit i Tyskland. Ett Wolves som går mot en stark säsong och är starka hemma på Molineux. Och sen har du ju Liverpool som möter extremt hemmastarka Fulham. Som släpper in lite mål där. Och sen vet jag att Liverpool i veckan nästa har ju Everton också. Så det är väldigt tajt spelschema. Mm. Och det måste presteras betydligt bättre. Så att jag är också rädd för att vi kanske kliver in i maj sen och så är det avgjort. Men här och nu så lever det.
Ja, det som är, alltså, får vi se vad Arsenal gör mot Bayern München. Men att City då, om de går vidare och sen har en FA-cupfinal kvar, det är väl just att de har fler matcher att spela. Och att det kan dyka upp skador och att de blir lite slitna och så här. Men samtidigt, de har ju gjort det här förut. De vet exakt hur de ska göra. Men det är väl det då, egentligen. Och, kanske skulle det vara, det är klart att det skulle vara en tung smäll att åka ut mot Bayern München för Arsenal. Men det skulle ju på ett sätt bli positivt då, att man bara har ligan att fokusera på. Samma sak för Liverpool då. Men jag är nästan lite rädd för att det här racet snart kan vara över faktiskt.
Mm. I övriga delar av tabellen så ser det fortsatt mörkt ut för Burnley och Sheffield United. Sheffield United, ja, där väntar vi väl bara på, jag orkar inte ens räkna, men det är väl vilken omgång som helst nu som det är även i teorin då är fastställt att man åker ur. I praktiken så är det ju redan klart. Och Burnley som ju någonstans ändå har steppat upp och tar lite poäng nu, men det räcker ju inte att kryssa, utan i en sån här match hemma mot Brighton när man tar ledningen med 1-0 måste man ju vinna. Men vad gör Muric i kassan här? Det är ju en ofattbar tag.
Ja, men det är väl säsongens största misstag. Och det är bara en enkel hemåtpass och han ska bara slå dit den och så rullar den in i mål. De där två poängen, alltså nu står de ju på 20. De hade haft då 22 poäng. Och då är det ju, alltså, då är det ju bara 4 poäng upp till Nottingham och då lever det ju. Men jag vill hävda att den där målvaktstavlan eller den missen, det gör nog att det är kört faktiskt. Det kan ju faktiskt vara så att Nottingham har ju överklagat sin, de har ju förlorat, blivit av med 4 poäng. De har ju överklagat det. De kan ju också få tillbaka någon poäng eller 2. Och då blir det ju ännu tuffare. Så att jag, för Luton lever det, men för Burnley, nej. Ja, Jag tror att de där två poängen var så oerhört viktiga. Alltså. Mm.
Viktig trea för Brentford. Alltså det stod ju länge 0-0 där mot Sheffield. Men tar den och man kan andas ut. Ja, för stunden i alla fall. Det är inte helt klart, men det ser ju positivt ut i alla fall. Då.
Burnley har ju också, alltså, nu ska de möta Sheffield United, men de har United borta. De har Newcastle och Tottenham kvar.
Ja. Nej, det blir kämpigt där då. Och vi har match ikväll också. Everton-Chelsea.
Ja.
Chelsea-Everton ska sägas. Och ja, det är väl ett Chelsea som ju såklart jagar Europaplatser. Och Everton vill väl också såklart ta en trepoängare för att kunna blicka uppåt snarare än neråt då.
Ja, så är det ju. Everton har ju också åkt på ytterligare poängavdrag. Det blev klart. Ja. Två poäng. De ska ju överklaga det också. Vi får se när den överklagan, om när det blir liksom bestämt om den går igenom eller inte. Men för Everton har ju också, det är klart att ligger man där nere så är ju egentligen alla matcher ju tuffa för en. Men jag tycker ju någonstans att Everton har ju börjat steppa upp lite grann här nu. Nu tog man en seger senast mot just Burnley. Och innan dess så kryssade man mot Newcastle. Så att, och med Chelsea vet vi aldrig.
Nej, verkligen inte. Jag ser en förlust komma här. Hemma på Stamford. Ofokuserad och utla bara. Och Everton med motivation.
Ja.
Löser ju det där. Så att det blir tre lätta för Everton. Champions League är av mer intresse tycker jag. Och fokus blir såklart på onsdag. Då de engelska lagen då spelar sina returer. Och första mötena gjorde ju ingen besviken. Vilka fantastiska fotbollsmatcher. Och jag räknar med att returerna kommer att bli det också. Ovisst, men underhållande. Det lär bli igen.
Det lär det bli. Jag sa ju i förra veckan att jag var helt övertygad om att Arsenal skulle lösa det här mot Bayern München. Med tanke på hur Bayern München har sett ut den här säsongen. Bayern München går väl ut och gör sin bästa match på hela säsongen här. Och lyckas steppa upp. Och det är klart att det är ett tufft läge för Arsenal att åka till Allianz Arena och försöka vinna den matchen. Men jag tycker ju att sett över en hel säsong så är ju ett Arsenal ett mycket bättre lag än vad Bayern München har visat upp den här säsongen. Men nu är det ju, det är cupspel och nu är det liksom, det är 90 minuter. Men det kan mycket väl bli förlängningar i den här matchen. Jag tror att den kommer bli nervkittlande alltså.
Ja.
Nu gäller det för Arsenal. Arteta var ju inne på det att liksom, ja, men nu åker vi på en tuff smäll här. Nu gäller det att steppa upp.
Frågan är om man hämtar sig. Alltså det är två tuffa resultat i ryggen här. Man behövde nog vinna hemma mot Bayern i första mötet. Och så en snyting i titeljakten här i Premier League. Och så åka ner till München där jag tror att... Nu kan ju Bayern München bara släppa ligan också. Den är avgjord. Nu är det en titel vi har möjlighet att vinna. Ja, och det är Champions League. Det blir såklart jättetufft. För att i nästa gång väntar vinnaren av City och Real. Men det är nog skönt att bara kunna lägga allt annat bakom sig och bara fokusera på det viktiga nu.
Ja,
och,
ja det är såklart en jättefördel för Bayern München. Och då kommer ju jättebra. Det som var också så här för Arsenal i hemmamötet, det var ju att mittbackarna, Gabriel och Saliba, det liksom gick inte riktigt att känna igen dem i den matchen. Och här gäller det verkligen att steppa upp för deras del. Så att jag tror att Arteta kommer gå in i den här matchen och försöka liksom att de ska vara extremt täta bakåt här nu. Det blir en riktigt häftig match att följa. Och det blir ju den andra matchen också såklart med City och Real Madrid. Men som du säger, de bjöd ju verkligen upp de här matcherna i första mötet. Och, om man kollar bara oddsmässigt så Bayern München-Arsenal är ju ganska jämn oddsmässigt. Men alltså City står i 1,65.
Ja, det är lågt.
Det är...
Nej, så stora favoriter kanske jag inte riktigt håller dem som. Men jag har dem som favoriter ändå. Mm. Jag tycker att man i perioder var klart bättre. Men det är ju omställningshotet. Och jag vet inte om Kyle Walker kommer till start i den här matchen. Man mörkar väl lite där han satt på bänken här senast mot Luton. Men honom behöver man faktiskt i duellen mot Vinicius. Ute till vänster. Men det är en jäkla boost att De Bruyne är tillbaka. Jag räknar med honom från start här. Men det skulle ju vara bra också om Haaland kom igång här. Och att man framförallt satte honom i lägen. För det är ju trots allt en bra avslutare. Men får han inga lägen, då är det svårt att göra mål.
Nej, så är det. Mm. Torshemini i Real är ju avstängd.
Ja, det är ett avbräck faktiskt för dem. Real som vann i helgen där just Tchouameni gjorde mål, va?
Tchouameni, ja precis.
Ja, bra! Då var vi klara för den här veckan.
Mm. Tror du Liverpool vänder då?
Nej.
Nej.
Aldrig.
Aldrig.
Nej.
Nej.
Aldrig.
Nej.
De har checkat ut därifrån.
Alltså, grejen att för West Hams del då, som ska möta Leverkusen på hemmaplan, det är ju 2-0 underläge. Men det enda som är positivt då för West Ham, det är ju att Leverkusen kommer ju fira här nu hela veckan. Och det lär ju varit minst sagt blött igår. Så att alltså, det är klart att de har ett bra utgångsläge här och är ett bättre lag än West Ham. Men ändå en historisk ligatitel som ska firas här nu i dagarna. Det är klart att de har firat i natt. Men sen tror jag väl såklart att Xabi Alonso säger, men nu är det snabbt tillbaka till träningsanläggningen här och det är en viktig match nu på torsdag. Men det är väl det enda då som West Ham kan hoppas på. Att de kanske har firat lite väl hårt här nu.
Utan Bowen och West Ham i en ruskig form. Alltså,
ja, nej, det är klart att det är gripa efter halmstrån här. Men ändå. Men jag... Ja, jag tror ändå att det kan bli match av det i Atalanta i Bergamo.
Ja, vi får se vad som händer. Jag tror Liverpool mår lite för dåligt för stunden, men de behöver ju samtidigt komma igång här nu, så att en bra insats skulle de också må bra av, även om de åker ur då. Bra, Björn. Stort tack för denna vecka. Torsdagsgänget såklart tillbaka på just torsdag. Och så ses vi då om en vecka igen, så lär det ha hänt massa nya grejer. Och förhoppningsvis så fortsätter vi att tro på trelagsrace då om en vecka.
Vi hoppas på det.
Ja, vi får se då helt enkelt. Big Six är tillbaka på torsdag. Ha det bra fram till dess.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.